Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här är podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en ny nivå. Jag heter Therese Skog och är certifierad Feng Shui-konsult. Och jag är din guide genom Feng Shuis magiska värld. Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Även om det här avsnittet släpps lite senare än vad jag normalt brukar försöka släppa avsnitten så hoppas jag att ni känner att det har varit värt väntan. För jag har nämligen bjudit med mig Agneta Nyholm som gäst. Och Agneta, det är ett av de mest lyssnade avsnitten. Man kan säga att Agneta var kvinnan som tog Feng Shui till Sverige någon gång slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Och hon skrev också en av de mest sålda böckerna på ämnet, Feng Shui för svenska hem. Och hennes böcker går tyvärr inte att köpa idag, men jag har lånat flera av hennes böcker på biblioteket. Så jag tycker absolut att de är väl värda att läsa om man är nyfiken på vad hon har skrivit för någonting. Men i det här avsnittet så pratar vi framförallt om det sinnliga och sensuella hemmet. Hur kan du väcka den sensuella och sinnliga känslan, både inom dig själv men också omkring dig? Jag frågar såklart Agneta hur hon har gjort och vad har det haft för effekt i hennes liv? Vi berör många andra ämnen utöver det sensuella och sinnliga också. Vi pratar graceful living, vi pratar kriminalvård och vi pratar om, ja, jag minns knappt själv, det var väldigt mycket och ett väldigt matnyttigt avsnitt. Och jag kommer att lägga upp det här avsnittet på YouTube också, så att vi, för dig som vill se oss så är du varmt välkommen in på YouTube. Jag tänker att jag lägger länken i avsnittsbeskrivningen. Så nu tar vi och lyssnar in Agneta Nyholm. Vi kör. Mm. Så jag säger varmt välkommen Agneta Nyholm till Feng Shui-podden.
Tack.
För andra gången. Du har ju varit gäst, för det måste vara snart ett år sedan, eller kanske till och med drygt ett år sedan.
Ja, det minns jag inte riktigt om jag ska vara ärlig, men det var väl ett eller två år sedan.
Ja, eller kanske till och med två år sedan.
Ja, det var ett tag sedan.
Ja, det var det. Men jag är jätteglad över att ha dig tillbaka som gäst i podden i alla fall, för du sitter på så otroligt mycket som jag är nyfiken på och vill höra mer om. Men jag tänker, om det är några nya lyssnare eller några som inte känner till dig, vill du bara berätta lite kort om vem du är och vad du gör för någonting?
Ja, det ska man ju försöka då koka ner det på något kort och konkret sätt. Men
his pitchen.
I den här sammanhanget så är jag ju kanske mest känd för att jag skrev feng shui-böcker i, ja, jag skrev väl fem eller sex böcker omkring om det här ämnet då, mellan 2000 och 2006, 7 någonting. Mm. Det är ganska länge sedan och de här böckerna, de finns ju inte kvar på marknaden att köpa. De kanske finns på bokbörsen i bästa fall, men de sålde ju en kvarts miljon böcker. Så det var ju en väldigt intensiv tid där när allting handlade om feng shui och det var journalister hemma och det var, de skulle ju hemma hos reportage och så. Det var en ganska stökig tid och jag tyckte väl inte att det var jätteenkelt och så, men det var ju väldigt intressant och jag är ju vansinnigt förtjust i inredning och i, men jag vill ju att inredning ska vara alltså personlig, jag vill att den ska vara enkel, den ska vara anspråkslös, jag vill ju hjälpa människor att hitta ett sätt att leva med sitt hem som är annorlunda än att det blir så lätt att det blir ytligt. Mm. Jag klarar inte riktigt av det för att hemmet är för mig en förlängning av mig själv. Det är också mitt skal, mitt skydd, min behållare som håller mig. Mm. Så den här behållaren som håller mig, är den ful och tråkig och den är svag och livlös, men då mår inte jag bra i den heller.
Nej.
Att den är liksom my shelter, eller vad man ska säga, mitt skal, mitt skydd.
Ja, men det är ju verkligen så. Hemmet är ju en borg. Mm. Lite.
Ja, i bästa fall så är den det. Alltså ja. Men sen är det ju många som kanske inte har det på det sättet. Och jag är ju uppvuxen med, jag är ensam då, jag hade äldre bröder men de hade flyttat hemifrån dem. Men med mamma då som var, det var väldigt, vi hade det väldigt armt med pengar och mamma lyckades ju alltid trolla med knäna för att få fint och hon lyckades på något sätt och hon tände alltid ljus på bordet och det var alltid duk på bordet och hon gjorde ordning så att jag skulle ha det tryggt och skönt inne i en liten koja i en gammal tv-kartong. För det var ett väldigt stökigt område vi bodde i och vi hade en stökig situation runt omkring oss med en pappa som inte var närvarande, men när han väl dök upp så var han inte så jättefrisk och pigg. Så att jag lärde mig tidigt att det här är viktigt. Att jag är trygg hemma, att jag har det bra hemma, att det finns att det är fint runt omkring mig. Att det är liksom att det är ordnat. Så gott det går ordnat runt omkring mig.
Ja, och jag tänker, för det var nog lite, jag har hört från flera att det var ju lite du som tog feng shui till Sverige. Där slutet på 90, början på 2000 så var det liksom, det fanns inte så många som pratade feng shui här innan.
Nej, och det vart ju en boom för att vi fick med oss IKEA och det var rätt i tiden när det kom in då i år 2000 där. Det var precis rätt i tiden och det jag tror att man säger alla planeterna stod rätt på himlen den när det väl brast, för då gick det verkligen rasande fort. Det var verkligen en total explosion av liksom, det var en av de mest sålda fackböckerna. Alltså, den är nog en av de mest sålda fackböckerna som har skrivits. Så det var en sån hunger efter, tror jag också, att förstå sitt hem och vad som finns runt omkring. Och att det också kom på svenska så att det inte var massa kinesisk symbolik och saker man inte kunde förstå i det.
Precis. Och det där tänker jag, nu när jag bara tänker feng shui och det vi pratar om, att det är lite drygt 20 år sedan.
Mm.
Och tänker man feng shui så är det ju de här cykliska, alltså flying stars och de här tidsperioderna. Nu har vi precis gått in i period 9 i februari i år. Vilket är ganska spännande, för jag tycker att feng shui har verkligen senaste tiden, det känns som att det är på uppgång igen. Och intresset är otroligt stort. Mycket större än vad jag har upplevt att det har varit för bara ett par år sedan. Så det kan ju vara något att energimässigt så är vi. Nu börjar vi söka oss igen till hemmets betydelse. Och nu kommer det så mycket forskning också med neurodesign och biomimik och biologi som visar på hur viktigt det faktiskt är. För vi köper ju inte något riktigt om det inte är vetenskapligt bevisat att det är bra. Så.
Nej, och det där är ju något som jag har brottats med länge. Och det är ju också att det är så mycket av det här som feng shui står för som är sunt förnuft. Men sunt förnuft är en bristvara i vårt samhälle. Så att det är ingenting man kan liksom förvänta sig att folk har. Jag fick ju brottas länge med det där med vetenskapsmän som idiotförklarar det här. Och jag tror att när feng shui för svenska hem kom ut så var det som att folk förstod vad det var. Alltså, de förstod varför ska jag sitta på det här sättet? Varför ska jag inte sitta mellan dörren och fönstret? Varför är det här mycket bättre och det där är mycket sämre? Och varför känns det? För mig var ju feng shui en aha-upplevelse. Jaha, är det därför det är så där?
Mm.
Och sen var det ju, men det här måste man ju kunna. Du måste ju kunna var du sitter, hur du möblerar och vad du tänker på i höjd och form och korta, långa, smala, mjuka, hårda grejer. Att det spelar roll.
Absolut. Jag kan skriva under på det. Jag tycker också att det var en aha-upplevelse på saker som var självklara som man alltid har gjort. Men nu fick jag ju ord som förklarar eller en teori bakom varför.
Mm.
Man fick en annan förståelse.
Ja, och sen så tror jag också att människor, vi lever i en tidsålder där det här med sunt förnuft och visdom och den här saken, det är inte en del av våran tillvaro längre, utan det mycket går på vad som är trendigt, vad som, jag menar, nu ska vi ha så här, som på 70-talet, nu ska vi ha orange inredning eller brun inredning, ja då ska vi ha så där liksom. Och sen så förstod man inte att det kanske påverkade. Där tänker jag också att det som växte fram i mig genom den här processen med feng shui, det är ju också att den går att väva ihop med så mycket mera. Och det är det här med, det kommer in det här med både hållbarhetstänkandet, grön design, neurodesign, alltså hur hjärnan funkar i olika miljöer. Och feng shui beskriver ju så bra grunden i neurodesign. Förstår du konceptet med feng shui och hur saker förhåller sig till varandra, då förstår du varför din hjärna mår bra i vissa miljöer och i andra inte.
Mm, verkligen. Det är lite kul. Isabelle Sjövall som har skrivit boken Neurodesign och Designfulness. Hon har ju varit gäst i Feng Shui-podden Hon är först i världen att doktorera inom neurodesign. Jag tycker det är fantastiskt att hon sätter...
Ja, och det som man kan liksom lägga till det är ju alltså att hur mycket forskning finns det egentligen? Alltså är det, alltså jag hoppas att det blir mer och mer.
Mm.
Men så mycket av det här är så självklara grejer som man kanske inte tänker att man ska, men det här ska vi göra en forskningsstudie på. Men tänk om det här börjar ske, att du gör den här forskningsstudien på barn och ungdomar i skolan. Och jag brinner för kriminalvården. Alltså hur du designar en intagens miljö för att de inte ska komma ut som spillror när det här är klart. När deras tid innanför värmeväggarna är klart.
Det finns ju en anstalt i en privatägd i England någonstans, eller Storbritannien någonstans. Där de har jobbat väldigt mycket med det här. Jag kommer inte ihåg namnet.
Det är inte Bastoy du tänker på i Norge.
Nej, det här är en i England. Men de är föregångarna. Jag vet att det är flera länder som har tagit efter. Så Norge kan säkert vara kopplat till...
Ja, det som är med Bastoy i Norge, det är ju att där är ju anstalten en ö.
Mm.
Så du är inte inlåst liksom, utan du är fast på en ö. Och på den här ön så behöver du verka i ett system som du får söka själv till den här anstalten. Men då måste du vara en del av ett system som en cykel som bär sig själv. Du måste förstå ditt ansvar, och funkar du inte i den här cykeln, då måste du åka därifrån. För och det här är, tror jag, det bästa sättet att verkligen se till att de har ju lägst återfallsförbrytelse i världen på det här, och det är ju det vi måste skapa miljöer som gör att de blir bättre medborgare, och det blir man inte på de anstalter som vi har nu, tyvärr.
Nej, det är ju ganska spännande. Har du varit på Marstrand någon gång?
Ja, men det var väldigt länge sedan.
För där finns det ju, de gjorde ett socialt experiment, för Marstrand är ju en fästning som ligger här på västkusten. Och de gjorde ett socialt experiment där, för det var ju kriminella och människor som var dömda till att arbeta på den här fästningen. Där de låste in 3 eller 4 personer i mörka celler. Utan de hade ett litet så här titthål typ. Och säg att de var 4, jag kommer inte ihåg exakt. Men 3 av dem dog och den 4:e blev galen.
Ja,
och det är det vi har baserat. Precis, och det är det vi har baserat vårt svenska, eller ja, rättssystemet på, det här med att låsas in. Det är rätt spännande. Helt galet. Men det säger
straffa,
ju någonting.
Straffa. Ja, men vad blir det av det då?
Precis, det finns sen? Ja, och det finns ju så mycket forskning som visar att bestraffning inte funkar. Inte i den riktning vi vill att det ska funka i alla fall.
Nej, det är så kortsiktigt tänkande, och det är väl det här som är för mig, alltså grunden i allt arbete som jag gör, det är det här att vi måste tänka längre fram. Vi kan inte skapa system som bygger på 4 mandatperioder fram, eller att, jag menar, nu ska vi straffa skiten ur den här personen. Ja, men vad händer med den sen då? Vad blir det av det här? Utan kunna fästa blicken längre fram och sen sakta modifiera fram ett system, i det här fallet då kanske inredning och design, arkitektur som fyller en funktion. Och det gör ju, det är ju det här det inte gör.
Mm.
Utan det skadar ju bara.
Verkligen. Ja, det är spännande. Det berör mig också. Jag har jobbat nästan 10 år inom kriminalvården.
Ja, jag också jobbat.
Innan jag blev inredare.
Ja. Jag jobbar på häktet. Vad jobbar du någonstans då?
Jag jobbade först på anstalt och sen jobbade jag på frivården. Så jag jobbade ett par år på anstalt och sen gick jag över till frivården. Och på frivården, där jobbar man ju med klienter som är ute i samhället. Mm. Som är dömda till övervakning eller som ska ha övervakning efter avslutat fängelsestraff och sådär.
Det kanske det här du och jag ska göra framtiden till. Vi ska inreda framtidens fängelser.
Ja, vilken dröm.
Mm. Eller anstalter heter det ju så fint.
Ja, precis.
Ja, men alltså det där, alltså jag har verkligen varit på det där länge. Att det där skulle man ju få sätta... Alltså både jobba med helgeometri och jobba med neurodesign för att skapa framtidens skolor, framtidens anstalter,
ja,
framtidens vårdinrättningar och allting det där.
Mm. Där nämnde du någonting som jag bara måste passa på att fråga om eller be dig berätta lite mer om. För du nämnde helgeometri.
Mm.
Och jag vet att jag nämnde det i något poddavsnitt tidigare när jag pratade själv. Men hur skulle du beskriva det? Vad är heligeometri för någonting? För någon som inte vet eller aldrig har hört det förut.
Här måste man ju hålla tungan rätt i munnen. För jag menar, säger jag fel här nu så får jag ju halva...
Då blir du halshuggen.
Ja, men alltså det är ju...
Nej, men så alltså, många lyssnare har jag inte.
Nej, men alltså det handlar om det är ju att det kallas ju för gudomliga proportioner. Och det finns ju en matematik bakom de här proportionerna som om vi säger som gyllensnittet, det är proportioner där som är, ja, vad säger jag? Alltså jag vill ju använda ordet gudomligt, men det är ju liksom, och du kan ju använda heligeometri i musik, i arkitektur, i konst. Och när de här proportionerna stämmer, då är det någonting inne i vår hjärna eller hela vår kropp och system som säger bara, åh, skönt, bra, det här är. Och så fort det blir skevar i den här geometrin, att det är fel, vi kan säga felproportionella fönster till exempel, det är mitt stora hatomgäng. Alltså, jag tycker alltså, gränslöst förtvivlad över hur man hanterar fönster och design, alltså hur man skapar fönster nu för tiden. Men mackar du 100 år i tiden, de var ju helt proffs på att göra fönster med exakt rätt proportioner. Så när vi idag möter gamla stadsdelar från som har kanske 500 år på nacken. Vi vill ju vara där på grund av att geometrin är så underbar. Alltså den är proportioner på väggar och fönster och dörrar och allting. Det är någonting som är, det är så harmoniskt. Det är det som den här hela geometrin gör. Den skapar harmoni och balans. Och det gör väldigt lite av arkitekturen idag, tyvärr.
Ja, idag det är precis som vi nämnde där, att man har ju tappat det här med sunda förnuftet och den här kontakten med intuitionen, magkänslan, den har ju försvunnit för att ge plats åt design baserat på...
pengar.
Ja.
Alltså väldigt mycket handlar om pengar. Alltså att vi har fullständigt kontakt med den delen av oss själva och verkligheten. Men det är ju inte den som ska styra, men... De här miljonprojekterna som ligger utanför i ytterområdena till storstäderna. Mm. Alltså de är så vulgära och så livlösa och dötråkiga så att de är själlösa.
Mm.
Men det har ju styrts av pengar.
Ja.
Och det blir dyrt. Det blir så förbannat dyrt i efterhand. Och det är samma sak där med kriminalvård. Om vi inte tänker ordentligt från början så blir det dyrt.
Mm. För vi har ju ett sätt att jobba inom många olika... branscher och grenar, så är det ju att släcka bränder istället för att förebygga bränder.
Mm.
Och så länge vi inte jobbar på att förebygga bränder så kommer det bara att brinna mer och mer.
Mm.
Och vi får lägga mer pengar på att släcka bränderna.
Så det är lite så det ser ut i världen idag när det gäller krig och sådana saker. Att vi förebygger inte krig utan vi springer omkring och försöker släcka bränder där också.
Mm.
Istället för att titta på om vi ska sitta ner lugnt och stilla i båten och se men hur löser vi det här alltså, runt omkring oss nu? Hur får vi våra barn och ungdomar att må bra så de inte springer ut och hittar på massa dumheter?
Nej.
Så att det är bara långsiktighet som...
Ja, men och det där är ju... mår man bra, trivs och upplever harmoni och glädje, då vill man inte starta krig.
Nej.
Och det där, jag vet, jag lyssnade, det var Sara Garanti som är färgexpert, hon, på en av hennes föreläsningar så pratade hon om, nu kommer jag inte ihåg vad den staden hette, men de hade jätteproblem med kriminalitet och det var en sån här vit kåkstad, säger jag, men ja. Och där hade staten till slut gått in och delade ut färg. Så att människor fick måla om sina hus i olika färger.
Wow!
Och problemen minskade.
Ja, men det var ju markant. Samma sak i Los Angeles, där i tunnelbanan. Där det är sådana här klassiska exempel där de hade jättemycket problem med kriminalitet och sen så våld och kriminalitet. Och så var det liksom två läger. Den ena sa så här, vi sätter in mycket mer bevakning, mer poliser och allting. Och den andra sa, nej, vi gör snyggt där nere istället. Vi gör fint där nere i tunnelbanan. Och den vann ju tack och lov den sidan. Och när de gjorde fint och sjönk kriminaliteten. Så att man behöver inte vara någon raketforskare för att förstå att det här är, man måste inte heller ha någon evidensbaserad forskning på det här, för det är liksom det verkar så här, men hold your horses, det här är fan med sunt förnuft liksom.
Ja, och för det hade hon också med som ett exempel. Jag har för mig att det var i Sverige en tunnelbana där de hade målat om nere i liksom på perrongen och målat väggarna röda med typ en grön bord, eller det var grönt upp till i alla fall, lite grönt, men majoriteten var rött. Och det var också, det är också den där det är flest slagsmål i den liksom.
Ja, det var det jag funderade på. Är det vettigt det liksom,
alltså, nej.
Nu tänkte jag, nu kommer hon och säga att det var jättebra, tänkte jag.
Nej, det var ju precis det. Alltså, ja. För rutt, vi vet ju, är man lite insatt i färgpsykologi, feng shui, man vet ju vad rutt, vad det kan väcka för känslor och att det blir väldigt starkt. Och det är just det, hade de gjort tvärtom så hade det kanske blivit bättre. Men just att det varit så mycket rutt och det är så markant skillnad på att det är så många slagsmål och det är så mycket, det händer så mycket där jämfört med.
Ja, det kanske är självklart för dig och mig, men kanske inte för alla som lyssnar, att den röda färgen är en extrovert färg som kickar igång saker.
Mm.
Och den kan ju kicka igång stress, den kan kicka igång vrede, alltså aggressivitet.
Mm.
Men den kan ju också kicka igång passion, kärlek, sex och sådana saker. Så att den är ju, men den är ju, jag skulle ju aldrig måla en tunnelbana rött, alltså om det fanns minsta tillstymmelse till att någonting sånt där skulle kunna hända. Så då, det var ju som när jag kom till min tandläkare och så hade de målat tandläkarpraktiken i rött och så hade de röda kläder. Jag bara, nej, det här vill inte jag lägga mig ner och öppna munnen. Inte en chans, alltså verkligen inte. Så att, nej.
Bytte du tandläkare?
Nej, jag sa åt dem. Och han, och faktiskt så lyssnade de på mig. Så då, när jag kom tillbaka dit och hade de satt upp en fondtapet med en sån här ljuvlig skog med blommor och grejer. Jag tänkte, ja, ni tog verkligen här på allvar det jag sa.
Ja, vad spännande. Det blev ju lite av en utsvävning redan på första frågan om vem du är och vad du gör för någonting. Men...
Ja, nej, men det jag har fortsatt med efter feng shui, det handlar ju om att jag vidareutvecklade det här till det jag kallar för graceful living. Då, där vi jobbar med att skapa alltså, skönhet, enkelhet, hållbarhet, att det är som en livsfilosofi att leva med sitt hem. Så att graceful living vart ju nästa steg då i det hela.
Mm.
Och det är det som jag jobbar med idag, då, att vi har inredningsutbildningar på det temat. Och det är ju mera då att man får, att man går djupare in i inredning kopplat till vem det är du ska designa för.
Mm.
Att det kan, jag kan inte liksom inredat hem åt dig och tycka liksom att jag gjort ett skitbra jobb liksom så här, utan du måste ju vara med i den här processen och den måste komma inifrån dig och ut, jag måste kunna kicka igång dig inifrån och se så att du börjar göra rätt saker hemma.
För det som, nu har ju inte jag läst den utbildningen, men jag har dina böcker, jag har boken Graceful Living ligger överst på min tv-bänk i vardagsrummet så jag ser den dagligen. Jag tänker det handlar om är väl egentligen att det är att du har plockat ihop liksom feng shui, wabi-sabi, alltså att det är flera olika teorier, flera olika perspektiv som du liksom har kokat ihop till graceful living.
Ja, det var ju mycket för att jag ville ha in biomimiken också.
Mm.
Att alltså läran om hur naturen designar hållbara lösningar, att jag ville liksom väva de här med varandra så att de, för jag var väldigt begränsad på slutet i feng shui för att jag kände som att nu börjar jag vattna ut där för mycket. Sen jag kan inte liksom riktigt stå för det längre utan jag ville liksom gå vidare och utveckla det här.
Mm. Och det är ju det är ju det jag tycker. För mig är ju feng shui är ju röda tråden i det jag gör. Mm. Och som feng shui-podden, där är ju feng shui-grunden. Men det är det här jag också älskar för att jag förespråkar ju, ja men det är väl graceful living då, men väva ihop olika perspektiv och visa på hur allt på något sätt hänger ihop och att naturen är vår förebild i så mycket. För hur beskriver man det här graceful, grasfulla levernet?
Det är ju lite spännande för grace finns ju inte på svenska. Du kan inte översätta det till svenska. Och när man försöker liksom att ringa in det här ordet så är det många som pratar om Gud.
Mm.
Att det är, liksom, det är kärleken, det är Gud, det är nåd, barmhärtighet. Men för mig så handlar det så mycket om att på något sätt leva ett fint liv.
Mm.
Ett enkelt, fint, skönt liv. För det första måste ju det pågå inuti mig. Men det ska också spegla utanför. Och min upplevelse är att alltså den snabbaste vägen till personlig utveckling, den går genom ditt hem och din inredning.
Mm.
Så är det så att jag känner att jag sitter fast i livet. Jag menar, då måste jag börja se till att dörrar går att öppna och att saker fungerar liksom i hemma. Är det så att jag känner att jag är liksom superstressad och sådana saker. Så om jag tar hand om mitt hem så tar jag också hand om mig själv. Alltså jag känner så snabbt att när jag själv inte mår bra, då struntar jag också hemma. Det är då disken växer och tvätten växer. Men när jag liksom på något sätt bara bestämmer mig för att nu gör jag det här, och jag försöker göra liksom en skön, eller inte, jag försöker göra det på ett speciellt sätt. Det är inte att jag diskar, utan det är hur jag diskar. Inte att jag städar, hur jag städar. Det är samma sak, inte att jag ska äta, utan hur äter jag egentligen? Mm. Trycker jag bara in det i munnen liksom, eller
känner du vad det smakar?
Känner jag vad det smakar? Gör jag fint runt omkring mig? Alltså jag är en sån här ljusmänniska. Jag tänder ofta ljus bara för att det är någonting i mig som signalerar att jag gör någonting bra.
Nej, men precis. Jag tänker att det handlar om en medvetenhet, en närvaro. Mm. Att leva närvarande här och nu i det man gör.
Ja, och det är på något sätt här som livet är.
Mm.
Och nu, absolut, den här tiden på året när fåglarna kvittrar och sådana saker. Att, ja, det är ju här man liksom ska fånga det här, de här ögonblicken som finns.
Mm. Jag tänker på, nu fick jag nästan rysningar över hela kroppen när vi pratade om här och nu. Och att med våren som kommer, när jag ser de här kristallregnbågarna som är på väggen bakom dig också, att solen skiner in någonstans, så du har...
Jaha, ja, där är jag. Ja, men jag har en kristall som hänger i fönstret, så den är den som blippar där. Aha.
Om det är någon som lyssnar då som också gillar, ja, troligtvis kanske gillar och vill leva mer närvarande och mer graceful, vart börjar man någonstans? Vart kommer man igång liksom, om man aldrig har...
Alltså det handlar så mycket om omsorg och vänlighet, omsorg och kärlek om sig själv.
Mm.
Och därifrån förstå att det är viktigt att jag bäddar sängen. Liksom, för det är liksom, det är med omsorg om mig. Att jag kommer att komma in dit och jag kommer att bli på dåligt humör om jag känner att det står massa sopor i hallen och sängen är obäddad. Och, alltså det är på något sätt som att jag inte bryr mig om mig själv. Bryr mig inte om mitt hem, då bryr jag mig inte om mig själv heller. Och sen är det ju att jag tänker ofta så här, vad är det kärleksfullaste jag kan göra? Vad är det vänligaste jag kan göra? Vad är det omsorgsfullaste jag kan göra? Och visst, det kommer stunder när jag bara liksom, jag skiter i allting och bara går och lägger mig. Liksom och så här. Men jag vet ju att det är inte så jag vill leva.
Nej.
Det är inte så.
Så att försöka hitta kärnan i hur vill du leva och att börja ta hand om ditt hem och det du har omkring dig med omtanke och kärlek.
Ja, och vara så pass närvarande i mig själv så att jag lyssnar efter mina behov. Vad längtar jag efter? Vad är det jag önskar mig i tillvaron?
Mm.
Om jag till exempel är i någon fas där jag känner mig ensam, ja, men då kanske jag behöver titta på mitt hem ur det perspektivet. Att jag kanske inte bara ska ha en stol, en lampa, ett ljus och en tavla med en öde gård på, utan att försöka lyfta in en känsla av tvåsamhet i hemmet. Vill jag liksom ut och resa, ja, men då kanske det ska speglas i konst och litteratur och sånt som finns runt omkring mig, att det är tavlor med kartor, eller gillar Spanien, älskar Spanien, men då kanske det ska vara musik som kommer från Spanien, färger, mat, liksom, så att jag när mitt inre, när min dröm genom mitt hem.
Ja, det är så fint. Jag brukar prata om att man kan använda sitt hem som sin vision board.
Mm, det är bra.
En levande vision board, så att hemmet visar vägen lite grann för dig själv.
Ja, det är som jag sa tidigare, det är ju som din form, ditt skal, din extension, alltså din förlängning av dig själv.
Mm.
Så visar den dig det här, då är ju du, håller den dig på banan mot det du vill.
Precis.
Men om du går omkring med massor med grejer som är tillhörde förflutna och tidigare äktenskap och tidigare jobb och alla dina föräldrars grejer och allt det här, så du kommer inte fort fram. Du kanske inte kommer fram alls.
Nej. Och vi nämnde ju i början där att du hade haft en workshop i måndags om det här med sinnliga hemmet eller sensuella hemmet.
Mm.
Berätta mer. Vad är det? Jag vill veta allt.
Ja, nej men det handlar ju, alltså idén till det där, och det kom ju av att jag kände att jag hade varit länge i en värld, alltså jag sitter och forskar mycket på dagarna och så där, sitter mycket med, alltså in i en dator, digitala arkiv och såna här saker, kartor och sånt. Att jag bara kände så här, alltså jag saknade liksom kvinnan i mig, på, som jag hade inte haft kontakt med henne på ett bra tag. Då var det så här, men nu vill jag liksom ha kontakt med det här, den här delen av mig själv som är kvinna. Det börjar bli vår, lite kärlek hade inte varit så dumt, och liksom hela den här delen. Så att då är det ju så, men hur gör man då? Jo, men man kan köpa lite blommor till sig själv. Det är en väldigt enkel början. Och så kan man fundera lite mer på vad man har på sig. Och sen det här med, min dotter gjorde i ordning mitt sovrum så fint. Alltså här för något halvår sedan. Alltså, och det är bara en sån sak. Alltså en fondvägg. Alltså jag älskar den där fondväggen. Det är blommor och den är liksom wow. Den är jättefin. Det är också det här att prioritera någonting sånt. Och då är det ju för mig, alltså jag har ju på med det så länge så att jag vet ju exakt vilka färger och former som jag behöver och vad jag liksom går igång på. Så att om jag skulle ha rött till exempel, då är det ju den här röda färgen. Alltså det är så, jag kan ju inte ha någon orange rött, alltså allting som går i närheten av tagetes eller orange gör ju mig galen. Alltså den frustrerar mig, den färgen. Så att ja.
Ja, men så att skapa då. Att ge sig själv, jag menar att göra sig lite vacker för sig själv. Eller?
Ja, och det är det här som är grejen. Att i Graceful Living så pratar vi om det här med att inifrån och ut. Du ska inte smycka dig, sminka dig för någon annan. Du ska göra det för att höja din egen strålglans inifrån. Du ska lyfta fram dig själv inifrån. Så att du ska inte hänga på något smycken eller sätta på något läppstift eller någonting för någon annan. Utan det är för att du liksom vill... Du lyfter fram dig själv. Mm. Alltså ungefär som blommorna på ängen. De står ju där och är jättevackra och luktar jättegott. Och ingen ser dem och det spelar ingen roll. Men det är liksom en process det här att tycka att det är tillräckligt viktigt. Och det vet jag att någon sa på ett äldreboende. Att man märker så snabbt när kvinnorna mår bra. Alltså när de börjar vara sjuk länge. Men när de börjar fråga efter läppstiftet, då vet man att de är på rätt, då är de på rätt spår. Så att, ja men det kan ju vara en scarf, det kan vara en ny doft eller parfym. Eller jag styr ju mycket av mitt liv med musiken. Mm. Så hemma hos mig är det ofta musik, inte den här tiden på året. För nu är jag så fixerad på att vara ute och blommor och fåglar och saker. Men på vintern och hösten, där är det verkligen... Alltså sköna spellistor som är sköna att chilla till. Och, alltså jag har liksom musik för alla faser. Allt ifrån andlighet till att gå ner i vila till att pigga upp mig själv eller bli gladare. Det är så enkelt att styra det med musik.
Har du någon favoritlåt då när du vill pigga upp dig själv eller liksom addera lite glädje och pepp? Vad lyssnar du på då?
Ja, jag har så många. Så att, jag har ju en favoritskiva som jag faktiskt inte har lyssnat på länge. Men som jag tog fram här om dagen. Och det är ju Stallion med, vad heter han? Bryan Adams Stallion. Ja, den är ju där. Oh, vilka låtar. Alltså, man känner ju friheten och bara, nu! Nu händer saker och det växer igen. Och man, alltså, den är underbar.
Ja.
Och sen har jag den här galna norrmannen, vad är han heter? Och,
jag känner bara till Alexander Rybak.
Tränger icke på.
Ja.
Vad är han heter?
Det är bara Fredrik som dyker upp i mitt huvud.
Ja, men alltså, för du vet vilken det är va?
Ja.
Jag tränger icke på. Men allt ifrån Tina Turner till ja, jag tycker om Björn Skifs låtar och sånt där. Men vet du, jag har ju en spellista som är Happy Now. Mm. Kan vi inte lägga ut den?
Jo!
Alltså, kan vi, om jag skickar hela den spellistan så kan vi lägga ut den.
Ja, jättegärna.
Ja, det är ju jovial. Freddy Kalas.
Freddy, jag fick ju bara till mig Fredrik.
Ja, Freddy heter han. Freddy Kalas.
Freddy Kalas, ja. Den här klassiska, eller en ny klassisk julsång då. Det är väl han som har gjort dem. Tomtarna på loftet. Eller?
Ja, vi lägger den på något sätt i anslutning till den här podden.
Så. Ja, men det gör vi. Jag länkar till den spellistan i avsnittsbeskrivningen sen.
Mm, ja.
Ja, vad härligt. Ja, men som sagt. Att skapa ett sinnligt och sensuellt hem eller liv. Kanske snarare än hem.
Mm.
Att addera lite kärlek och lite väcka det sensuella kanske.
Ja, och det är så mycket, tänker jag, hur man gör saker och ting. Ja, men att få städa, laga mat och allting, de här sakerna. Jag känner mig väldigt irriterad på en journalist som var ute och frågade folk på stan. Och frågeställningen var så här, vad hatar du mest med hemarbetet? Alltså, hon utgick från att man hatar hemarbete och tänker, men jag hatar inte hemarbete. Alltså för mig är det så att mitt hem ska städas, jag ska laga mat, jag ska tvätta, stryka och liksom hålla efter sånt där. Det är skönt när fönsterna putsas någon gång per år i alla fall.
Mm.
Om jag hatar allt det där, alltså nej, man får inte hata såna saker som man ska göra liksom till vardags. Det är bättre att bara liksom bara veta att det ska göras. Men jag tycker inte alls att det är roligt med bokföring och huvudet och allting sånt där. Men det är också, det ska göras bara.
Mm. Ja, men och där tänker jag också, för som fönsterputs till exempel. Jag har aldrig kommit överens med att putsa fönstren. Jag har gjort det, men det blir inte bra. Jag blir inte nöjd. Men det har jag faktiskt lejt bort nu.
Ja, men så. Det är ju helt okej. Okay. Alltså, att man kan ju leja bort saker, men att göra saker och hata det liksom, bara hata, ska hata laga mat liksom, och så står jag där, vad blir det för mat om jag liksom bara trycker in en massa frustration och hat i maten?
Precis, och vad väcker man för energier genom att gå, som sagt, för det var ju det jag kände, jag kom ju till den punkten med fönsterputs, att alternativen var ju att låta dem växa igen, eller att leja bort det så att jag i alla fall får gjort det nu på 2 gånger per år, en gång på våren, en gång på hösten. Då blir det gjort och jag får njuta av rena fönsterrutor och kan lägga min energi på saker som jag tycker är roligare, till exempel laga mat eller dammsuga eller vad det nu är vad jag vill göra hemma liksom. Men och det var inte så hiskeligt dyrt som jag trodde att det skulle vara liksom. Jag var livrädd för kostnaderna, för att det är ju en ekonomisk fråga också, men det är ett sätt för mig att avlasta mig själv. För mig tog det ju liksom 2 dagar att putsa fönsterna. 2 dagars total frustration.
Mm.
Och så ändå inte bra i slutändan. Medan de är här 20 minuter i princip och putsar utsidan, så är det klart. Så kände jag att den njutningen unnar jag mig idag.
Mm. Ja, men det ska man göra om man kan, absolut.
Mm. Men som sagt, istället för att driva mig själv till vansinne, så med att man också tänker på det, att man kan ta hjälp med sådana saker om det, istället för att väcka den irritationen. För vad blir det för energi i livet?
Nej, och är det så att du inte har möjlighet att göra det, så det är ungefär som att bokföringen, kan du inte leja bort eller göra något sådär? Men gör ingen stor grej av det bara.
Nej.
Att det liksom
hitta acceptansen i det. Och liksom.
Ja, det.
Men jag tänker som, jag själv har befunnit mig i en period nu där det har varit mycket. Alltså, det är ju mycket för alla i perioder så. Mitt i livet med småbarn och hundar och heltidsjobb och företag och vill massor med saker. Och bara känner energin bara, mitt hem förfaller. Men jag är verkligen i en svacka nu. När du är i en sån svacka, hur rycker du upp dig? För du vet, jag har alltid målat naglarna till exempel. Jag slutar måla naglarna för att jag var så. Har du något tips? Hur hittar jag tillbaks? Eller hur hittar du tillbaks när du tappar?
Jag tror först och främst att man måste bli medveten om att det är så. Och kanske också i vissa perioder bara gilla läget. Ja, men de är inte målade naglarna. Det är inte städat hemma. Fönsterna är inte nytvättade. Att man på något sätt, it is what it is.
Mm.
Jag kan inte just nu. Jag orkar inte just nu. Mm. Men problemet är ju när de här perioderna blir långa. När det blir år efter år, månad efter månad, år efter år. Och det kanske blir värre och värre. Och det kan ju vara också med kroppen, att man inte tar hand om den. Man kanske går upp mer och mer i vikt. Och man kanske, det finns ju ett begrepp inom feng shui som heter misery likes company. Och det är ju att elände gillar elände. Så att börjar det bli elände i ett ställe, då brukar eländet sprida sig. Det blir som en sån här alltså det genererar. Och det är här man måste på något sätt ta koll på sig själv, att säga till. Det finns ett ord som jag tycker är viktigt, men jag gillar inte ordet, och det är herravälde. Alltså ibland måste man ta herravälde över sitt liv och sin situation och bara inse att okej, nu har det varit så här för länge. Det får inte fortsätta. Och sen ta sig till den punkten när man verkligen fattar att det här går inte. Det här mår inte jag bra om, det här mår inte min familj bra, det här mår inte mitt hem bra, min ekonomi håller på att gå sönder eller någonting. Men att man verkligen, det finns ett, jag visade en bild i måndags med en liten flicka som rättar upp kronan, alltså en sån här prinsesskrona på huvudet, men det är just den här straighten up your crown, liksom, alltså räta på kronan på huvudet och liksom, nu det här, when enough is enough, alltså, nu räcker det liksom, nu är det bara rätta upp kronan och fixa, alltså ställa upp den här situationen.
Så bara ta tag i det?
Ja, ibland så är det ju så. Ja. Det där beror ju som sagt på hur länge har en sån situation pågått. Att är det bara en kort fas av ens liv, ja men så vart, då får det väl vara så då. Men...
Jo, men precis det här när man kanske inte, när man börjar tappa änden på det. Alltså när man inte längre ser att det är en tillfällig, en kort period. För om det är så man vet att ja, men det är den här veckan, sen vet jag att jag får luft i schemat eller liksom... Men när man hamnar i det som lite grann som jag är i nu, att jag ser ingen riktig ände på bergsklättringen liksom. Då måste man ju förändra.
Då är det oftast någonting man måste ta bort. Att det kanske inte går att göra vissa saker längre som man kan sen tidigare. Det här att jag orkar inte, den tanken, den är bättre att man säger jag orkar inte på samma sätt som tidigare. Jag orkar inte det här just nu, men just att jag orkar inte. Inte på samma sätt som tidigare. Men det är också att sätta sig ner, och vad är viktigt? Och det här är ju, tycker jag, en av de viktigaste delarna i det här med graceful living. Att hela tiden gå tillbaka till, vad är viktigt? Gör jag det som verkligen är viktigt, eller dräller jag bort en massa tid och energi? Jag vet inte hur mycket tid och energi som går till scrollandet, det planlösa surfandet, Netflix eller liksom bara, alltså man är i någon diffus värld som man, alltså scrollandet förstör ju hjärnan på oss.
Oh ja, absolut.
Så där är en av de sakerna som jag verkligen är jättenoga med nu, att jag är medveten om när jag är i sociala medier, hur länge har jag varit där, vad gör jag där, är det något viktigt eller kan jag avstå, slå av notiser, för att inte liksom ryckas in i den där världen, för den är inte hälsosam.
Nej, och det är ju som ett gift. Alltså, eller som en drog snarare kanske än ett gift.
Den är ju skapad som en drog.
Oh ja, vi väcker ju exakt samma, ja, men det här med dopamin och hur det påverkar våran hjärna. Så det är livsfarligt så ja. Sätt.
Och det är en sån sak som jag har gjort nu sista veckorna här. Det är bara att jag rör inte telefonen efter 7:00 på kvällen.
Nej.
Ingen padda, ingenting. Utan jag kan se på tv ibland, jag kan se någon film eller läsa någon bok. Men jag håller inte på och scrollar efter 8 för att jag ska få bättre sömn. För den blir inte bra. Sömnen blir inte bra när vi håller på långt in, liksom långt, nästan ända in i sömnstadiet med telefonen.
Nej, och där tänker jag som neurodesign, som brukar knyta an till det vi pratade om, vetenskapen också. Det här med, heter det human-centric lighting? Att man ska ha belysning som följer dygnsrytmen. Och att ljuset från datorer, tv, padda, telefon, att det är det här blåa ljuset som signalerar till oss att det är dag. Att vi ska vara vakna.
Och då kan man köpa såna här skitfula glasögon. Det här är blåljusglasögon. Jag mår mycket bättre efter att jag ska köpa de där glasögonen för att få bort det blåljuset, för det är inte nyttigt.
Nej, det ska jag faktiskt kanske ta tillvara på det tipset själv och spana in. För mig som kanske ibland behöver, i och med som livet är just nu med lite tidsbrist, när jag kanske ibland behöver lite sitta vid datorn eller så lite för sent. När jag inte riktigt vill välja bort de delarna. Jag ser nästan vad du tänker. Du behöver inte säga något.
Nej, jag tänkte ingenting. Det måste jag säga. Jag måste ge mig själv cred för den saken. Och det är att jag har väldigt lite synpunkter på vad andra människor gör. Men jag blir ledsen om de gör saker som de far illa av. Men det måste ju vara upp till var och en vad man om man prioriterar.
Ja, men det är ju också det som är, tycker jag, med livet generellt. Det är ju en ständig balansgång. Man tappar balansen till och från och man hamnar på sidospår. Och liksom, det är ju hela tiden prioriteringar och man får hitta tillbaks till rätt bana och påminna sig själv om vart man ville och vart man kanske är.
Och vad man klarar av.
Ja, och dygnet har bara 24 timmar. Det är många som brukar säga det till mig. För det är det mest rättvisa vi har. Alla har vi fått lika många timmar. Sen kanske vi inte fått lika lång tid på jorden. Men att dygnen är ju fördelade på samma sätt för oss alla.
Så är det.
Men för att backa tillbaks lite då till det som ändå skulle vara kanske temat för samtalet med det sinneliga hemmet. Och är det någonting du vill tillägga på den punkten? Eller något som du vill liksom skicka med till lyssnarna eller...
Jag tänker ju att det på något sätt så handlar det om en nyfikenhet på livet och sig själv. Och vad vill jag någonstans? Vart är jag på väg någonstans? Och att försöka hitta in i sig själv igen till den delen som faktiskt mår bra. Och är liksom som inte är så sönderplottrad med massa andra saker. Och jag tänker också när det är sinnlighet och sensualitet att det är vanskligt att prata idag om det här med kvinnligt och manligt och sådana saker. Men jag tänker att eftersom det är så gott som bara kvinnor som lyssnar på mig. Jag hade en föreläsning, det var 500 anmälda, var 498 kvinnor och 2 män. Men vad jag vill komma till här, det var att kunna känna in kvinnan inuti sig. Alltså vad vill kvinnan i mig ha?
Mm.
Alltså vad behöver hon för att kunna njuta av att vara kvinna? Mm. Att kunna njuta av sinnlighet, sensualitet. Vad behöver jag för det? Och då kommer det kanske en sak. Jag kanske måste sova mer. Jag kanske borde röra på mig mer. Eller kanske skulle behöva nya kläder. Eller någonting sånt där. Men att hitta in i den här delen. Att vårda kvinnan i sig. Mm. Sen om du är man ska du vårda mannen i dig. Eller om det är någonting annat. Då får du vårda den delen. Då. Men att det är så lätt att vi har. Ja, men jag är så stökig. Och jag är ett vuxet barn. Och jag är det och det. Och så här, men alltså, men skit i det, alltså, vad vill kvinnan i mig ha? Alltså, vad mår hon bra? Vad skulle få henne att blomma?
Ja, och jag tänker det feminina i oss. Alltså, för jag försöker att lära mig att prata mer om kanske maskulint och feminint. För att vi har ju allt inom oss. Vi har maskulina energier, vi har feminina energier. Men att man...
Jag skulle vilja säga att det där är lite grann olika saker. Alltså det här med feminint och maskulint och kvinnligt och manligt. För det jag är ute efter det här är att om jag definierar mig själv som kvinna.
Mm.
Då ska jag kunna prata till mig själv som kvinna. Så vad mår kvinnan i mig bra av? Och skulle jag då översätta det med feminint. Det blir lite halv... Feminint och maskulint är jätteviktigt när vi pratar inredning. När vi pratar sätt att leva och sådana saker. Men här är det mer att gå in i... Vem är Agneta? Var är hon i livet? Vad vill hon ha just nu? Vad behöver hon? Alltså kvinnan i mig. Och det här är, för mig har det där blivit väldigt viktigt att titta på mig själv som kvinna. För jag kan ju vara väldigt, alltså, ganska hård och karg och ganska pådrivande och sådär. Men det är inte den sidan jag vill utveckla. Jag vill ju utveckla mer av den. Alltså, nu kommer vi in på feminint, alltså den femininare vägen, alltså den delen. För
det mjuka,
kvinnan liksom. I mig vill ha den femininare vägen.
Mm.
Så kan man säga. Då får jag ihop de här begreppen med varandra.
Ja, men, och du nämnde ju också att var det din dotter som hade hjälpt att göra om sovrummet? För var det för att du kände den här längtan av att vårda kvinnan i dig? Eller av vilken anledning blev det?
Jag hade ju varit igenom en skilsmässa, alltså flera år. Och det var en svår skilsmässa eftersom det liksom verkligen var så mycket kärlek i det här. Att han var liksom min bästa vän och det var mycket liksom, gjorde väldigt ont i mig. Mm. Och då var det så att då inredde jag ju ett hem som var ungefär som en livmoder. Alltså verkligen en kokong som skulle hålla mig tryggt och säkert under den perioden när jag kände att jag var i sånt otroligt behov av läkning. Men sen så kommer ju efter ett tag, något par år, där, den här känslan av att nu har det läkt inuti mig, så nu vill jag liksom in i en ny nästa fas.
Det var dags för eller kokongen.
Ja, släppa ut den här fjärilen liksom och så. Så att, och då, Min dotter är ju fantastisk på att måla och spackla och slipa och tapetsera och sånt där. Det är ju hennes yrke, så det gick ju på ett geschwint, så hade hon ju fixat en världens skönaste heltäckningsmatta i sovrummet och finaste fondväggen och sånt där. Så det vart ju verkligen bara så här, wow, vad fint det vart.
Gud, vad härligt. Och jag tänker, jag blir också nyfiken på när du har plockat upp det här i medvetandet och mer aktivt börjat anamma det sinnerliga och lyft kvinnan i dig. Har du märkt någon effekt i liv, i känsla, i liksom...
Ja, det är bara dräller av män i mitt liv. De bara kommer från alla möjliga håll och jag är så här fragrance. Bara...
De står på kö bara, ja,
nej,
dräglar.
Nej, jag har väl inte riktigt sett den effekten. Men jag kan ju känna att jag mår bättre som kvinna. Och framförallt så är det ju den här känslan av att jag känner mig säkrare i mig själv när jag, sakerna är i linje med varandra, om du förstår hur jag tänker. Mm. Jag har inte tappat kontrollen över mig själv. För det är det som jag upplever, att när man någonting är jobbigt i livet, det är så lätt att tappa kontrollen över sitt liv, sin ekonomi, sin kropp, sina relationer, det blir konflikter med barn. Alltså det, och då är det verkligen liksom stanna upp, stå still, gå in i vad som är viktigt. Ge dig själv det du behöver. För alltså, om vi inte får våra grundläggande behov tillfredsställda av sömn och alltså, sömn och mat och rörelse och relationer och närhet, intimitet, så då är det svårt att liksom få till.
Nu fick jag en bild för min inre syn här, hur Agneta rättar till kronan.
I'm straightening up my crown, yes. Yes, yes, yes.
Vad härligt. Jag blir jätteinspirerad. Och nu känner jag så här att nu... Här har du en som ska börja med att ha lite manikyr ikväll. Jag ska måla mina naglar, både på händerna och på tårna. Mm. Eller på fötterna.
Ja, alltså går man omkring med avskavt nagellack och såna där grejer, eller liksom inte, alltså BH:ar som är slappa och trosor som är lösa i kanten och allting sånt där, och man joggingbrallor och sånt där. Du får inte, det blir inte bra.
Nej. Det gick upp för mig också. Jag tänkte på när du pratar om underkläder och ja, men generellt hur man vårdar sig själv. Jag hade i slutet på förra året, så fick jag för första gången i mitt liv åka ambulans.
Hade du inte rena underkläder? Min mamma hade skrikit bara, varför är du utan rena underkläder om du kommer att åka ambulans?
Jo då, jag hade tagit på mig rena underkläder på morgonen, men det var väl kanske inte... Det kanske är dags att göra en rensning i den lådan också. Men också det här hur jag har tagit hand om mig själv. Alltså för min egen skull, med att raka benen och att, liksom, att bara vara... För det kan tydligen hända sådana saker som man inte är beredd på. Där man behöver ligga i ganska obekväma positioner och behöva klä av sig inför någon annan och så här känna att det här var ju lite av en neandertalsupplevelse. Så att om inte annat för den sakens skull, att bara du kände, inte för någon annans skull, utan att jag kände mig inte trygg att stå där blottad på det sättet. Utan jag hade känt...
rakat benen?
Va? Ja, men benen bland annat, om jag säger så.
Okej, bland annat.
Nej, men det var verkligen en upplevelse som jag känner att det gjorde det värt. Jag har haft det lite bättre... Den delen har väl kanske varit något bättre efter det, men jag känner mig väldigt inspirerad efter vårt samtal att straighten up my crown och ta nya tag. Är det någonting annat som du vill tillägga innan vi avrundar?
Ja, jag vet inte, det är så mycket man kan säga om det där, men jag kan ju säga, vi har ju en sån här 21 dagars online-kurs, Besjäla ditt hem, som... Om det är någon som är intresserad, för det är en sån som man kan gå precis när man vill och i vilken takt man vill. Där går jag igenom alla de här delarna med sovrummet. Sovrummet är jätteviktigt, och köket, och alltså alla de här viktiga momenterna under 21 dagar då, så man kan få lite inspiration varje dag.
Den är jättehärlig, jag har gått den. Så jag kan också varmt rekommendera den. Det är alldeles lagom. Det är ju sen ganska korta. Nej, jag gick den i alla fall. Nu är ju det några år sedan. Men då var det ju att man fick små videoklipp och liksom små övningar och sådär, som en bra start.
Ja, och vill man gå den långa utbildningen, så börjar den i september nu. Den är ju ett år. Blir inredare. men då ska man ha lite känsla för färg och form, att man verkligen brinner för det här med liksom hälsa och personlig utveckling och att vilja göra så att, men jag hoppas att du och jag kan prata mera om mera roliga saker. Det här är ju kul tycker jag.
Jag älskar ju det här. Mm. Det är ju det här jag vill göra jämt. Bara att få sitta och prata och, liksom, och hjälpa andra och inspirera andra. För det är ju det jag känner. För jag startade ju den här podden för ett par, tre år sedan när jag kände att jag saknade. Det fanns liksom ingen podd som berörde de här ämnena riktigt fullt ut. Det kanske var något gästavsnitt i någon podd sådär, där de pratade om inredning, neurodesign, feng shui. Och liksom. Men annars så var det bara antingen inredning eller liksom. Så det här är ju det bästa som finns.
Ja.
Och jag vill göra så mycket mer. Så att jag pratar mer än gärna fler gånger. Och jag är helt säker på att lyssnarna vill ha mer av dig också. Och jag tänker som till utbildningen, om det är någon som är intresserad, att jag kan länka till er hemsida i avsnittsbeskrivningen.
Ja, vad fint. Jättefint.
Jag har en fråga och det är, utan att du har någon aning om vem det är, har du någon fråga som du vill ställa till nästa gäst i Feng Shui-podden?
Oj, ja. Är det bara inrednings... Alltså
Nej. Historiskt så har det varit allt ifrån hjärnforskare till inredare, homestylister.
Ja, men alltså, det är en fråga. Alltså det är ju vad är nästa steg i samhället för oss att verkligen ta tag i. Det tycker jag är en superviktig frågeställning här. Att vad är liksom nästa steg? För det känns ju som att vi måste ta ett beslut, vi behöver gå i en riktning och verkligen göra, alltså iscensätta saker. Vi kan inte bara konstatera att saker är dåliga, utan vi måste verkligen hands on ändra saker och ting. Och då är frågan, vad är första steget till det?
Jättebra fråga. Och det ska bli jättespännande att höra vad den här gästen svarar på den frågan.
Det är bra.
Kul. Nu har jag
reflexen rakt i ansiktet. Det betyder att jag är lite upplyst.
Ja, precis. Jag tänkte på tredje ögat här.
Nu kommer det här. Liksom, kan jag sitta, kan jag ha satt sanger här? För nu är jag uppkopplad mot högre makt.
Ja, men precis. Men det känns fint att knyta ihop säcken där. Ja. När du liksom, den har vandrat från väggen till mitt i pannan.
Jag skulle behöva den på näsan, känner jag.
Ja. Och som sagt, jag lägger upp vårat avsnitt även på YouTube så att man kan se oss för de som vill det. Och tackar ödmjukast och med en massa glädje till dig, Agneta, för att du ville vara med i Feng Shui-podden igen.
Ja, jag är jätteglad att jag fick vara det. Tack.
Och tack såklart till er som har lyssnat.